Det är tisdagen den 23 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja, varmt välkomna till oss och varmt välkomna tillbaka till Almedalsveckan i Visby som vi spelar in från den här veckan. Som vi drog igång på riktig dag kan man ju säga med de första partiledartalen. Jag befinner mig alltså här i Visby och har varje dag bjudit in gäster bland Almedalsbesökare som ska hjälpa mig genom att ge sina tankar och spaningar kring det viktigaste som sker här i samband med alla seminarier, mingel och framförallt tal. Igår mjukstartade ju veckan som sagt och idag vid lunchtid var Ebba Busch från Kristdemokraterna första partiledare på plats och tala. Och kväll så är det Simona Moansson, Liberalerna, som än så länge är ett riksdagsparti, hennes tur att tala. Vad sa då Ebba Busch tidigare idag och vad tror vi att Simona Moansson kommer att säga ikväll? Hur märks valrörelsen annars av här i Almedalen just nu? Hur går snacket bland de som tror sig veta om läget? Och pratas det om annat än valet i Visbys gränder och bland ruinerna? Allt detta ska vi prata om idag. Därmed dags att hälsa dagens gäster välkomna. Patrik Kronqvist, politisk redaktör på Expressen. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här. Susanna Popova, journalist och författare, krönikör på Ledarsidan. Brukar faktiskt dela högermarginalen med mig på söndagarna. Och tillsammans med Johanna Kelius gör du också podden Inre Exil. Varmt välkommen du också.
Tack ska du ha.
Och så Anna Linder från marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Varmt välkommen du också.
Tackar, tackar.
Ni är fortfarande marknadsliberala. Inte ändra sig. Hörrni, vi går direkt på det viktigaste. Jag hade Sakine Madon och Lydia Wåhlsten som gäster igår. Och de jämförde partiledartalen med Kalle Anka på julafton. Kanske inte jätteroligt alltid. Kanske inte nyskapande eller aldrig nyskapande. Men ändå en väldigt, väldigt viktig del av det hela av Almedalsveckan. Rent av det viktigaste. Patrik, håller du med om det? Är det just kring partiledarnas tal som det händer här i Almedalen?
Ja, det tycker jag. Jag tycker också att det sätter någon form av ram för hela verksamheten. Jag var i norska motsvarigheten till Almedalsveckan för några år sedan och de hade inte de här typen av tal.
Nej.
Och det kändes lite då, riktningslöst. Eller så är det bara jag som är skadad efter många år här. Men det finns någonting att utgå ifrån, det finns något att diskutera. Det tvingar alla partiledare att tänka till lite grann. Så jag tycker det är... Det vore inte samma sak utan de här talen.
Okej. Susanna, vad säger du? Partiledarnas tal?
Vilken start har de? Jag ska säga emot lite grann.
Ja, men gör det.
Alltså, om man tänker på hur det var från början när man hängde här. Ja. Och då pratar vi långt tillbaka. Alltså, jag tror mitt första var 94 eller något sånt där.
Ja.
Det var... Det som var hela modellen då var att det var så otroligt viktigt vad den här partiledaren skulle hålla för tal på kvällen. Och alla koncentrerade sig kring det. Och var det en partiledare per dag så tycker jag ju då automatiskt att den specifika vikten blir större än den är när man delar på dagarna. Man har på något sätt fått tränga ihop sig i takt med att... Det Almedalsverkligheten har förändrats fram och tillbaka. Så jag kan väl säga, jag tycker det är intressant, men jag vet inte, är det jätteviktigt för alla vad partiledarna säger?
Nej.
Frågetecken, frågetecken.
Ja, lite olika besked. Anna, ska du avgöra här? Vem har rätt? Patrik eller Susanna?
Oj, det är svårt. Men jag tycker om liknelsen med Kalle Anka på julafton, även om det är lite att ta i. Det är den punkten som alltid står där, som man ändå pratar om. Och att om man idag hänvisar till något tal så är det ju de här talen man ändå analyserar. Och man ska lägga... Ja, men det är liksom tiden för partiledarna att lägga extra stor vikt liksom, i sina ord. För det är här de flesta lyssnar. Så det skulle jag ändå säga är det som knyter liksom Almedalen ihop, det som håller det levande och har sina liksom pelare. Och sen är det ju massa myller runt omkring. Men det här är det som folket ändå fortsätter att snacka om.
Det är ganska speciella tal i det också, att annars så håller man ofta tal för sina sympatisörer.
Ja, just det.
Man träffas på partikongresser eller man har ett vårtal med utkommenderade partiombudsmän som lyssnar och applåderar. Här är det faktiskt stora publikskaror, ganska många som inte håller med.
Riktiga människor.
Ja, riktiga människor.
Och folk som står och skriker på en oftast på plats. Så,
du menar väljare?
Ja, samma där ovanliga som dyker upp ibland.
Oj, är de här också?
Hörrni, ja, nu är det lite upp till bevis, framförallt för Patrik och Anna som har berättat då hur viktiga de här talen är. Susanna, du blir ursäktad om det är så att du inte har koll på dagens första tal. Det var ju Ebba Busch då som började vid lunchtid. Ja, har ni lyssnat allihopa?
Jag har lyssnat.
Du har lyssnat.
Ja. Har lyssnat.
Ja.
Men vad bra, det har inte jag, så nu ska ni uppdatera mig lite här. Jag har förstås bara sett flasharna, men Susanna, ska du berätta, vad var det viktigaste Ebba Busch sa idag?
Jag tror, och det var ju Ebba Busch väldigt duktig på, att redan igår kväll skaffa sig lite medieutrymme för sina tankegångar. Så hon har ju två slottar här nu efter varandra, två dagar i rad. Det hon ville, tror jag, är att vara aningen mer optimistisk, titta framåt. Hon kallar det för Sverigedrömmen. Nu ska vi inte bara redovisa vad vi har gjort under den här mandatperioden, för det blir lite väl tekniskt. Och de har varit otroligt duktiga, frågar mig, så tycker jag att regeringen har levererat på väldigt många punkter. Men jag tror hon ville prata framåt, och då hade hon fyra pelare.
Okej, och vilka var det?
Ja, hon pratade om familjen, och det landade ju då ett höjt barnbidrag då. Mm. Men rätt mycket också om rätten att bestämma om familjens tid, att man inte ska premiera såna här uttag av föräldraförsäkringen som är jämställdhetsbaserad, utan man ska få bestämma själv hur man vill vara med sin familj. Vård, skola, omsorg, äldreomsorgen, också värderingskampen, att var kommer vi i Sverige ifrån? Vilka värderingar har vi? Och då tog hon upp, tyckte jag var intressant, jag ska snart sluta, men det judisk-kristna arvet, och det talade om allas lika värde, och det där, den som först gjorde det för KD, det var Alf Svensson, och det här är ju way back, det här kan vara 89. Han pratade om det i det som kallas för det vita valet, när det gick oerhört bra för KD. Så jag tror att här hamnade hon i att man ska förbjuda burka och niqab i offentliga miljöer. Men egentligen handlar det väl liksom just om vad är det som är svenska värderingar. Så, och då hon var framåtblickande, tror jag, och ganska, jag tyckte det var ett rätt inspirerande tal.
Utmärkt referat för mig och alla andra som hade annat för sig. Patrik, Ebba Busch är ju då minister i en regering som ligger under ordentligt i oppositionen, och de skulle få stryk så det sjunger om det ifall det var val idag. Märktes det i talet på något sätt?
Ja, det märktes absolut. Jag tycker att det var en helt ny inriktning på henne nu, att hon gör lite av en vänstersväng.
Okej.
Okay. Och jag tror väl att det kan vara ganska klokt, bara hon inte gör det för mycket.
Men, vad märktes det i, tänker du?
Dels i tonläget, att hon pratade... Hon ramade in tidepolitiken på ett sätt. Hon pratade om vikten av en stram invandring, men också vikten av att människor med invandrarbakgrund känner sig välkomna i Sverige. Och hon bad om ursäkt om regeringen hade blivit, om det intrycket hade blivit annorlunda. Men hon ville höja barnbidragen till 2000 kronor i månaden. Hon ville höja biståndet till Europanivå. Hon pratade om, visserligen om skattesänkningar, men det skulle vara mot låginkomsttagare. Så att jag tror hon har identifierat ett problem som har varit den här regeringens stora bekymmer, det är att det har inte funnits någon riktigt som har lockat mittenväljare. Det har trängts väldigt långt ut till höger, att alla har kämpat om Sverigedemokraternas frågor och deras väljare. Och det är inte där valet avgörs. Så att, väldigt sent, men jag tror bara det inte blir för mycket av en kurskorrigering och framstår som att hon flörtar och vill in och bilda regering med Magdalena Andersson. Men hon är lite trendkänslig, hon har nog luktat sig till något här.
Intressant. Ebba försöker sopa det värsta tider under mattan lite. Anna, fick du samma intryck? Vänstersväng, säger Patrik.
Jag kan hålla med både åt ena och andra hållet, för jag tycker ändå att det kom fram en del konkreta saker. Men sen så kände jag också det här med de svenska värderingarna. Kände jag inte riktigt att jag visste vad hon landade i. För det var liksom det ena sidan med vem som helst ska vara svensk. Och du, den här grabben som pratade med mig, du ska kunna bära den här blågula tröjan. Men också liksom kulturproblematiken liksom med en för stor invandring. Och liksom, jag vet inte riktigt vad hon landade i där. Men sen tyckte jag väl att det var lite intressant i början när hon gick in på typ det här med förmynderi, byråkrati och liksom bygglov. Och typ att man ska kunna få frihet, liksom mycket ansvar över sin egen skog och mark. Vad man ska göra där. Och då kände jag, oj, det här var väldigt frihetligt och... Det var lite en ny frisk vind, men sen samtidigt så kände jag liksom, då kom vi tillbaka sen och svängde det och så gick vi tillbaka till det här förbud och det här ska vi vara lite strikta med. Och då, ja.
Jag tror hon ville ta de få kvarvarande landsbygdsväljarna från Centern där.
Jag kände också liksom, där får vi en krok. Ja.
Men när ni berättade, det låter som att lite all over the place, alltså det lät traditionellt. Det du beskrev, men, Susanna, sen lite vänstersväng och sen frihetliga vindar. Hon plockar åt
alla håll. Det jag tyckte var väldigt intressant, det du också tog upp med den här, vad var det, Sverigedrömmen. Ja. Så tänkte jag, alltså det låter ju väldigt trevligt så här visionärt framåt, men så sån nästa år. Och då kände jag, det var ett ganska kortsiktigt liksom... mål framåt. Att jag kände inte riktigt att jag fick en väldigt stor framtidsvision, utan det var, det här tar vi tag i nu ändå nästa år, och sen visste jag inte riktigt hur det skulle växa vidare. Mm. Kanske.
Det är ju lite typiskt Almedalstal, att de är lite all over the place. Mm. Och jag tror att hon har ju någon väldigt stor pondus också, att hon, det finns ett segment i talet där hon på något sätt skåpar ut vad Berlin och Paris och London håller på med. Mm. Och så underförstått då, eller Sverige får ta tag i det, underförstått Ebba. Att hon är en väldigt, hon har big dog attitude lite grann.
Verkligen, om hon själv tar sig an de tre stora europeiska huvudstäderna.
Och jag tror också vad medvind gör, nu har hon inte fantastiska siffror, men ganska bra siffror, men jag tror om Simona Moansson hade gjort samma typ av hopp, då hade man liksom, ja, men nu är de desperata, nu vill de höja barnbidragen, nu vill de ha förbjuda burka, nu är det så här, det är popcornutspel. Men om man gör det från en styrkeposition, då lyssnar alla bara intresserat.
Men hon har ju gjort ett väldigt bra, flera bra framträdande internationellt, och det var ju det hon gjorde här. Hon placerade Sverige i världen och säger att vi är de som har byggt ut vindkraften mest i världen, och sen säger hon, men vi behöver kärnkraft också. Alltså hon har en tankekedja som hon liksom presenterar i det här sammanhanget, som vi måste kunna vara stolta över vad vi har gjort i det här landet.
Ja, det här någon sa att vi får inte fastna som en bricka liksom i spelet mellan USA, Kina och Ryssland.
Mm. Och nu är någon slags förnuftets röst, var hennes budskap till oss, tror
jag. En sak jag är lite nyfiken på, Patrik, du var lite inne på det här. Det har ju funnits tankar om att Ebba Busch eventuellt planerar för en framtid efter tider då KD kanske skulle kunna rent av stödja en annan regering. Märktes någonting av det, eller öppnade hon på något sätt för sådana tankar?
Jag tyckte inte att hon var ute i det ärendet. Jag tycker hon försökte göra humanistiska runda kanter och värderingsfrågan aktuell för den här regeringen. Och jag kände nog inte av att det liksom lutade. Naturligtvis är det en kul spelfråga. Mm. Men jag kan inte svara att jag tror på att hon är ute och visar. Hon spelar med de kort hon har, och hon vill vara i mitten. Och då klart, då blir man ju mer spelbar på ett andra hållet.
Nu, kära lyssnare, är det så att vi hade tänkt ge er lite så här känsla av Almedalen. Så vi har fönstret öppet precis som igår. Men ni kanske hörde nu att de börjar slänga glas där ute. Så jag får nog gå och stänga fönstret.
De skattebetalda rosévinsflaskorna.
Precis, nu åker de flaskorna för rosévinet. Det var skönt så länge jag var där. Mm. Hörrni, vi ska snart lämna... Åh, gud vad låter igenom.
Apropå din fråga.
Ja.
Jag satt på Expressen sen och lyssnade upp snacket med Alice Teodorescu Måwe bland annat.
Ja.
Och då kom frågan upp, är det här en flört med Socialdemokraterna? Skulle man kunna tänka sig att byta över min döda kropp, sa Alice Teodorescu. Okay. Så att om hon försökte vara lite ambivalent, Ebba Busch, och liksom antyda det här, så finns det väl ett visst internt motstånd, skulle jag tro.
Ja. Skada inte att säga det högt.
Hörrni, innan vi lämnar Ebba Busch, vi har ju på Svenska Dagbladet ett poängsystem där vi har en tärning där vi sätter poäng då, där en etta förstås är det lägsta och en sexa blir det högsta. Vad skulle ni vilja sätta för betyg helt enkelt? Och ni får välja vilka kriterier ni vill, men bara ni ger ett betyg. Susanna, vill du börja?
4-5.
4-5. Anna, vad säger du?
Alltså, jag lutar mot en femma. Jag tycker Ebba är extremt duktig retoriskt. Men sen tyckte jag att det föll lite mot slutet. Och det var inga så här... Vad ska man säga? Groundbreaking. Men alltså, hon är en duktig talare, retoriker.
Passa på att säga innan vi går vidare då. Det ni hör då eventuellt som störning utanför, om inte Jesper har fått bort det i efterproduktionen, det är alltså restauranger som slänger tomglas av roséflaskor köpta för era skattepengar. Patrik, du då, om du vill ge dig på en siffra.
M4.
M4. Om du räknar lite snabbt att det nästan blev knappa 5 i snitt då.
Men skulle inte jag kunna få ge en bild av henne första gången jag hörde henne tala, med anledning av att du krädde hennes förmåga att hålla tal? Då var hon 23. Mm. Och då var hon kommunstyrelsens ordförande. Mm. Och jag hörde henne på ett moderat kvinnors sammanträde i Stockholm. Jag vet inte riktigt varför jag var bjuden, men i alla fall. Och det var helt slående att se en 23-åring bara fullständigt äga den där scenen. Och då det bara ibland så ramlar det ner en polett, och då kände jag, she's a natural. Hon är absolut totalbegåvad på det här. Det kommer att gå bra.
Hon har ju någonting som jag tror nästan ingen annan svensk politiker egentligen har, faktiskt. Jag kan inte exakt sätta namnet på det, men någonting.
Karisma.
Ja, fast det är mer en speciell form av karisma som är lite, ja, jag vet inte, jag får fundera på det. Mm. Hörrni, vi ska gå vidare. Jag ska passa på att säga att vädret är jättefint här i Visby och det ska fortsätta bli det hela veckan. Så partiledarna har verkligen bra förutsättningar att klara publik. Ikväll är det Simona Moanssons tur då, som jag sa tidigare. Förra året var hon här och talade som precis nykläckt partiledare. Nu har ett år gått. Opinionssiffrorna är dock fortsatt minst sagt usla. Anna, vad kommer du lyssna efter när du lyssnar på hennes tal ikväll?
Ja, men det är ju intressant. Jag var här förra året och lyssnade när jag visste att det skulle bli hon som sprang upp på scen. Det visste många. Och om jag ska vara helt ärlig minns jag inte exakt vad hon pratade om. Men många var, hade många nyfikna blickar på henne i vart fall. Och jag minns att jag kollade på hennes intervju på Expressen scen efteråt. Men det jag tror många är nyfikna på nu är om det kanske blir något extra stumt. Eftersom det kanske inte har gått så bra som man trodde.
Hon är så desperat så hon måste göra någonting.
Jag är nyfiken. Liksom. Vad är det man kan göra nu som man inte har gjort innan? Jag sitter med popcorn och väntar i vart fall på att...
Ja. Ja, om vi bara går tillbaka då, Susanna, hur har Moansson förvaltat det här året, tycker du? Vilket ansvar har hon för att det har gått så dåligt?
Jag tycker att hon var heroisk som tog uppdraget till att börja med. Alltså spillrorna av det partiet som ju är i alla årtionden har jobbat hårt för att förgöra sig själv. Jag kommer ihåg när politiska chefredaktören på DN, Hans Bergström, karaktäriserade sitt eget parti som detta lilla självmordsbenägna parti. Alltså, och Simona var den som tog det här uppdraget och de andra gjorde det inte. Jag kunde ju tycka att det fanns en viss, det var lite ocivilt av partiet att skicka fram en så pass liksom orutinerad person, men jag tycker hon har mot den bakgrunden gjort det som behövde göras. Man får bli av med de som inte kan hålla sams och de som tycker att de ändå vill vara folkpartister / liberaler är de som blir kvar. Jag har svårt att se att hon skulle kunna gjort på så mycket annat sätt. Sen har hon en bra kvalitet i att hon verkar ha rätt gott humör, måste jag säga.
Ja, ska ju sägas att det utfördes antagligen ett antal kamikazeuppdrag i maj 1945 med bättre förutsättningar att lyckas än att ta över Liberalerna. Jaha, Patrik, kan hon säga eller göra någonting nu, antingen från Almedalsscenen eller någonting annat under veckan för att vända det här? Och i så fall vad?
Jag skulle inte bli förvånad om hon gör en Ebba Busch här lite grann och försöker gå lite mer mot mitten. Jag tyckte man såg någon tweet igår där hon tog lite avstånd från Jimmy Åkesson. Jag förordade att man skulle öppna upp för Sverigedemokraterna i regeringen, men jag tyckte att man tog det där lite väl långt. Jag tror att många svenskar förstod att vi behöver nog ta SDs stöd för att städa upp i kriminaliteten och migrationspolitiken och så. Men inför det här valet blev det så entusiastiskt. Det blev nästan Alliansen 2.0. Det var blågula laget, det var kafferep i Strängnäs, det var...
Så där gick man för långt?
Ja, jag tror det. Så jag tror att man kommer kurskorrigera. Jag skulle inte bli förvånad om man har någon liten släng mot Moderaterna och sådär också, för att...
Men lite dålig inte... stämning inom tidelaget, det är ändå värt det för att försöka hänga kvar.
Ja, det tror jag. Jag tror att Liberalerna försvann lite där efter det här beskedet om kursändringen. Men det var ju någon partiledardebatt där man inte ens kunde svara ja på frågan om Sverige skulle uppfylla EUs klimatåtagande. Både EU och klimat skulle kunna vara frågor som man tar som ett liberalt parti. Mm.
Men vad säger ni andra om Moanssons möjligheter att vända det här? Det måste ju ske ganska snart. Vad säger du, Susanna? Kan hon göra någonting?
Alltså det som har kommit upp nu som du hintar om lite, Patrik, det är ju den här analysen av att varför det är så motvind för regeringen. Ja, därför att svenska nu verkar ha lagt sig på en nivå där de hellre röstar mot det de inte gillar än för det de egentligen tycker är bra. Och då hamnar ju regeringen är en helt orimlig situation med Sverigedemokraterna. Det blir ju så därför att om det här tolkas som manifestationer mot Sverigedemokraterna och det samarbetet så ja, vad ska man säga? Det var ju en del av regeringsunderlaget. Kanske kommer Magdalena Andersson att hamna i samma situation när folk uttrycker sin besvikelse över att hon eventuellt samarbetar med Vänsterpartiet. För vad har hon för val? Hon har inte så mycket att välja på.
Jag tror man är offer lite grann för sin egen framgång här också. När både migrationen och kriminaliteten ses som problem som delvis är hanterade så kan man kosta på sig att väga upp andra frågor. Välfärd, klimat och man kan tänka sig att stötta andra partier. Så det spelar nog in också, tror jag.
Ja, lite otacksamt verkligen.
Så kan det ju vara. En fråga angående, jag antar att ni ska gå ner till talet, de flesta av er i alla fall, i kväll. Några tips, Patrik, som ledarskribent, folk känner ju igen dig och vet att där står Mr. Expressens ledarsida och sådär. Är du noggrann med att inte applådera eller visa några miner under talen för att förhålla dig liksom neutral, eller hur tänker man på det?
En gång i tiden var jag nyhetsreporter och då var jag väldigt noga med det där. Men nu är jag ju ledarskribent och okay, så nu får jag tycka. Ja, sen vill man inte framstå som hejaklack åt ett enskilt parti, för det är vi ju absolut inte. Men,
så du ser lite neutral ut ändå?
Nej, jag kan nog bjuda på en applåd om det behövs. Ja.
Du får skratta om någon är rolig.
Det får man.
Susanna, du som är som veteran, var står man bäst rent fysiskt nere i Almedalen? Har du någon idé om det?
Nej, jag måste säga att det är nu flera år sedan jag var här sist. Så, okay.
Men, mycket kan ha förändrats.
Ja, mycket kan ha förändrats. Men med det sagt så, ja, journalisterna brukar ju stå längst fram till höger. Så att då får man väl...
Mediekullen.
Ja, mediekullen. Jag vet inte om det är så intressant. Det kan väl vara. Jag menar, jag står på alla möjliga ställen. Ja.
Där är det ofta skugga, det finns en liten kulle som en liten läktare. Och så kan man snabbt smita iväg om man ska någon annanstans. Jag tycker det är en ganska bra plats efter alla gånger jag har varit med. Eller vart fall.
En fråga som gäller historien också. Vilket är det bästa tal ni har hört från en partiledare i Almedalen? Är det något som dyker upp i minnet där? Om ni har hört något bra vill säga.
Du mejlade ut de här frågorna i förväg och jag har liksom rådbråkat minnet där, men jag kommer bara ihåg de dåliga talen faktiskt.
Aha, okay.
Och då tänker jag på två tal. Det ena var ju Åsa Romson som talade om vita mannens skuld.
Ja, det var ju peak vokåret 2014 det här.
Ja, precis. Och,
var det då hon grät? Nej,
det var något år senare sen. Men här var liksom alltid den vita mannens fel, bla bla bla. Vi har pratat med miljöpartister efter det, att de såg direkt i mätningarna att det där flög inte bra. Men det var någon sån våg liksom att vi skulle på något sätt plåga oss själva där. Sen så höll ju Reinfeldt ett tal om rymden också, någon sån här mellanår som ingen förstod vad det handlade om. Han gick liksom i omloppsbana.
Okay.
Jag känner liksom lite detsamma som du, att man liksom minns bitvis saker och ting. Och det jag känner att jag kommer ihåg är väl typ, när alla börjar prata om Sverige igen, ganska nyligen.
När alla skulle ha svenska flaggor bakom sig.
Exakt,
sådär.
Ja, men idag med Ebba, vi börjar starkt med liksom någon Sverigeflagga där.
Och, strakt, såg ni det?
Ja, strakt, det var felstavat i bakgrunden.
Men man skulle ju kunna tolka lite positivt. Jag menar, strakt, det betyder ju rakt.
Ja,
strakbent är ju en person som inte böjer.
Jag pratade med några kompisar om det här och de sa, åh vad dåligt. Och då var det så här, men kolla vad mycket media man får. Och det är ganska vanligt om man kollar sociala medier att folk stannar på videos där det är felstavat för att korrigera. Jag tror inte det här är strategiskt.
Det tror inte
men vi kan, de kanske kan äga den och låtsas i vart fall.
Men Susanna, med din låga erfarenhet.
Och sen tänkte jag bara säga, jag kommer ihåg också nyligen då när Jimmy bara, vi är det nya skolpartiet, så jag är lite spänd på hur de går vidare med det där.
De har också varit det nya industripartiet och så vidare.
Men de är nya allt. New year, new me, får vi se vad det blir den här gången.
Susanna, du avslöjade att du hade erfarenheten tillbaka till 1900-talet här. Har du några antingen goda exempel eller riktigt dåliga exempel på talet?
Nej, alltså ärligt talat, jag tycker det är en jättesvår fråga. Jag tror inte att jag tänker på det sättet riktigt. Alltså, det dyker inte upp några minnesbilder av någonting som verkligen var jättebra eller jättedåligt. En person som liksom gjorde ett speciellt avtryck under den tiden i det politiska landskapet var ju helt klart Fredrik Reinfeldt, som ju betedde sig på ett väldigt Kennedy-aktigt sätt. Han bara skred ju fram, det kunde vara var som helst, på olika seminarier eller var på något ställe i Turkiet där han kom. Och så hade han ju sin dåvarande fru Filippa som någon sorts, hon var...
Var hon Jackie då eller?
Ja, hon gick före och liksom hälsade på folk medan Fredrik Reinfeldt liksom bara skred. Och det gjorde ett visst intryck, för det gick ju också bra för partiet. Så det är en sån där presence eller närvaro kan liksom...
Hade Reinfeldt sån här linneshort som Jack Kennedy brukade ha på Martha Vineyard också? Hade han den stilen?
Liksom? Inga sådana...
Jag kan aldrig tänka att jag har sett Fredrik Reinfeldt i shorts någonsin.
Ett tal man kommer ihåg var ju när Göran Hägglund pratade om verklighetens
folk. Ja, det tog
folk.
Vi upp igår faktiskt
också. Just det.
Det blev väldigt uppmärksammat.
När man tittar tillbaka på det så är det väldigt intressant tycker jag, för han är ju en väldigt beskedlig populist. Snäll, hederlig karl som alla svenskar skulle vilja ta en öl med, tror jag. Men reaktionerna var ju att, i princip att han var på väg att genomföra en statskupp.
Nu kommer denna mörke man här. Liksom. Det var en annan tid
väldigt
då.
Väldigt gulligt alltihop faktiskt. Mm.
Och också med tanke på att han verkligen inte gav intryck av att vilja följa på Alf Svensson som partiledare. Han hade inte den där makthungen. Nej. Utan han framstod verkligen som en kille som bara gick två steg bakom och var rätt nöjd.
Ja, ingen Orban riktigt sådär kanske. Hörrni, en fråga lite allmänt, behöver inte koncentreras bara på talen utan allmänt vad folk säger här i gränder och när ni snackar. Det här med regeringens underläge, Susanna har ju varit inne på det. Det är ju påtagligt konstigt kanske en del av oss till höger tycker, men vad säger folk? Går tidgänget ihop och omkring och hänger läpp och tror att vi kört? Eller och är sossarna och andra rödgröna segervissa? Vad säger du, Anna? Vad är stämningen liksom när det gäller det?
Alltså, nu måste jag säga, jag kom hit igår natt och det här är första gången jag kommer in innanför muren.
Okay.
Jag har varit ute och hållit på med massa grejer, men så jag har inte känt av stämningen här inne innanför murarna. Men jag tycker inte det är helt kört. Alltså. Man får höra spaningar från höger och vänster om alla möjliga, ja, vad ska man säga, resultat. Så jag tror mycket kan hända till hösten.
Vad säger du, Susanna?
Om jag får hoppa tillbaka till den 6 juni så lyssnade jag på Ulf Kristersson i Strängnäs när han höll tal på nationaldagen. Och då fick liksom chans att prata lite grann med de moderater som hade följt med honom dit. Och då vill jag ju verkligen känna av, finns det en känsla av att nu är det kört? Så det är lika bra att liksom stiff upper lip och så. Men nej, inte det heller. Och det skulle ju inte kunna vara så konstigt. Liksom. Och här kommer jag som skriver opinionstexter och de kan ju vara trött liksom, på folk som sitter på, som Reinfeldt sa, sitter på läktaren och liksom har synpunkter men inte är med och gör jobbet. Jag uppfattade nog att det som han har sagt, men också det fanns också i luften, det här, det är nu valrörelsen börjar. Alltså allt det här fram tills nu har naturligtvis varit viktigt. Men alla vet att de osäkra väljarna bestämmer sig från och med nu. Och då skulle det bara vara dumt att utgå från att det var kört.
Mm. Match fortfarande. Vad säger du, Patrik? Vad säger folk mellan skål och vägg om den valrörelsen som börjar på riktigt efter sommaren?
Det är en viss panik ändå. Och det tyder väl också på att det här Ebba Buschs förändring, jag tror det kanske vi kommer höra Simona Mohansson prata om ikväll, att man testar lite andra grepp nu. Och det blir ju också så, tror jag, det här enheten som man pratade om väldigt mycket i Tidö-laget, att det kan komma att få stå tillbaka lite grann nu när man försöker armbåga sig längst fram i kön till väljarna här. Ebba Busch är ju ett exempel på det. Ganska riktade nålstick. Ja, vi kan tänka oss skattesänkningar, men nu får det vara till låginkomsttagarna. Det är ganska kirurgiskt liksom, riktat mot moderat skattepolitik.
Okej. En fråga som jag tror folk är nyfikna på, det är hur det går till rent praktiskt här. En fråga till Susanna Pati kanske framförallt, men Anna, du får också gärna svara. Om man är ledarskribent, vad har man för nytt? Så att säga Almedalen då, hittar man mycket, är det lätt att hitta ämnen att skriva om här och kan man hitta ämnen här som man skriver senare om, kanske flera månader senare, eller ja, hur kan du berätta lite om vad som ledarskribent helt enkelt, vilken nytta gör Almedalen?
Almedalen är ju en plats där väldigt många människor sänder och väldigt få människor tar emot, upplever jag, så ibland kan man nästan ha lite svårt att uppfatta vad det är som pågår politiskt eftersom man själv står på scen hela dagen och ska uttrycka sin egen åsikt. Så på det sättet så är det, kan det vara lite svårt att vara ledarskribent här, tycker jag. Men det är också ett chans att träffa mycket folk. Man kan prata med talskrivarna till de olika. Så man kan ju få lite såna här nycklar och inblickar, tycker jag.
Okay.
Speciellt kvällarna tycker jag är väldigt tidseffektiva i det. Att man kan träffa väldigt många människor som man inte behöver boka tid med. Som man hade varit tagit 3 månader för att träffa någon i Stockholm, stöter man bara på här i gränderna.
Susanna, vad är din erfarenhet som ledarskribent? Vilken nytta har man av Almedalen och det som händer här?
Alltså jag har skrivit en text i Fokus man gärna får läsa som just handlar om liksom, till exempel Rosé-minglets tåg i Almedalen var ju ganska, det var ganska omvälvande, för det var första gången som människor träffades i en trädgård och de var inbjudna lite grann så där som en del av nätverket, och så kunde man stå där och ta ett glas vin på eftermiddagen och bara småsnacka. Man behövde inte visa sig på ett seminarium eller ta en mick och ställa en fråga, utan det var verkligen ett nätverk som var väldigt ovanligt och det blev väldigt omtalat det där. Jag kan tycka nu att med sociala medier som är så pass aktiva och jag följer otroligt mycket, där får man väldigt mycket frågeställningar och de kommer ju formulerade av från olika håll, så man får ju liksom en bakgrund till varför någon yttrar sig en speciell fråga. Sen måste jag också säga då, det kan ju låta lite som binderdannet, men det har jag ju. Och det är att förr kunde man ju verkligen stöta ihop med alla de som var partiledare bara i ett gathörn och säga förlåt du, jag måste bara fråga dig. Det kan man inte göra nu. Säkerheten ser inte ut så. Det är alldeles mycket folk på gatorna. Man kan inte ta en kaffe på ett café därför att caféet är bokat för ett seminarium.
Mm. Okej.
Det var bättre
förr. Ju förr, desto bättre.
Anna, om man är en tankesmedja som Timbro där du jobbar, vad gör man då under Almedalsveckan?
Vi har ju våra egna grejer, men alla går ju runt och är med i olika paneler och rekar runt och hjälper varandra. Och, ja, allt från det absolut färskaste dagsaktuella till kanske ens intresseområden, liksom yrkesområde. För längre puckar där man kanske vill lära sig lite mer och ja, möten, många möten. Men var är de? Ja, inte på de här kaféerna för de är...
Men hur viktigt är det för Timrås verksamhet skulle du säga att Almedalen finns?
Jag tror ändå det är rätt så viktigt att synas. Inte bara synas, men också liksom att man får gå runt och prata med de här människorna. För som jag tycker ändå det funkar fortfarande. Kanske inte att man går och stöter på en partiledare och kan ta upp en fråga eller så. De är ganska omringade av sin stab och säkerhet. Men med andra personer som man kanske vanligtvis bara har kontakt med i form av att man läser deras text eller hör dem i en podd eller kanske mejlar ibland, att man faktiskt stöter på dem på mingel och seminarium och har möjligheten att utbyta några ord. Och det tror jag ändå faktiskt är ganska viktigt.
Mm. Jag tror det som man kanske inte ser om man följer Almedalen i medierna, det är ju den här extrema nördigheten som finns här. Det är nästan som det svenska remissväsendet i fysiskt form, att man kan gå förbi seminarier som handlar om kommunal avfallshantering eller strömmingsbeståndet i Östersjön eller hur ska vi få kollektivtrafiken fossilfri, och då är det människor som jobbar med den här frågan på kommuner och inom politiken som kommer samman och sådär. Så jag tror att det är en väldigt viktig funktion faktiskt demokratiskt, där många olika väldigt seriöst hårt arbetande människor kommer samman och pratar sig långsamt fram till hur man kan förbättra saker och ting.
En fysisk iscensättning av det svenska beredningskravet. Fantastiskt. Susanna?
Nu hoppar genast liksom den här motsägaren upp inom mig, för att jag har just varit på ett seminarium. Jag ska inte säga vad det handlade om. Men det var så dövande försiktighet och liksom, man hade en samsyn redan innan man hade uttalat sig. Då dök det upp en sån här djävulsk tanke. Man skulle naturligtvis starta ett parti som heter Konformisterna. Och så skulle man fråga folk, vill du vara med? De skulle inte kunna säga nej. Alltså alla vill egentligen vara med i samma parti. Kan vi inte starta Konformisterna och testa?
Får försöka.
Det kan man kan göra. En lite allvarligare sak jag tänkte vi skulle hinna med också. Susanna var redan inne på det, det här med säkerheten. 2022 var det ju så att Almedalsveckan skakades då av mordet på Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykiatrifrågor på SKR. Och det skedde verkligen mitt i stan, mitt i händernas centrum. Jag var inte här på plats det året, så jag vet inte hur det var då, men det var ju en händelse som jag förstått påverkade de närvarande väldigt mycket. Ja, Patrik, går man omkring och tänker på sånt där, säkerhet och hot och den typen? Eller hur levande är det?
Ja, man ser dem väldigt mycket. Jag tänkte på det extra mycket idag, för då blev jag stoppad av säkerhetspolisen.
Ja.
En man visade sin bricka och bad mig komma med. Och tydligen passade jag då in på signalementet på en person som hade fotat säkerhetspolisens lokaler på något sätt. Det tog några minuter innan jag frikändes från de här anklagelserna.
Okay.
Och hellre en fråga för mycket än för lite. Ja. Men det var lite intressant ändå.
Bra
var,
att de är vakna i alla fall.
Jag tackade dem för deras insats.
Ja. Anna, hur spelade det någon roll för dig?
Jag var här när det skedde. Och jag minns att jag inte var så långt från platsen och blev ganska chockad. Liksom alla blev ju väldigt ställda. Och jag skulle anordna också en grej nästa år med seminarium och grejer. Och då var det ju väldigt mycket liksom, vad ska man säga, säkerhetstänk runt det. Och så här, nu ska vi gå digitala utbildningar, alla som ställer ut i Almedalen för säkerhetstänk, och man måste kolla liksom nödutgångar och ja, liknande på, i lokaler man har. Och jag förstår ju det, och det kan ju ge en trygghet. Men det är ju alltid det här att man inte får vara för reaktiv och bli för rädd. För det här är inte något nytt, om man säger så. Att det stora, stora folkmängder kan det hända hemska saker. Mm. Och det tänker jag varje dag när jag jobbar inne i stan på Kungsgatan och Drottninggatan och rör mig där omkring. Att,
där har du ju hänt saker.
Alltså bara att jag bor i den här stan och jobbar här gör ju att det är en risk för mig. Liksom, om jag i jämförelse med att jag skulle bo någon annanstans. Så jag tror det är bra att, ja men det här Patrik, det du sa, jag blir imponerad på sätt och vis. Liksom, ändå man blir lite betryggad av det, men det är inte bra att man gömmer sig under en sten heller. Att man bara, nu ska vi stänga ner hela grejen. Det hade ju varit väldigt deppigt.
Susanna, vad säger du?
Nej, jag var också här det året. Och saken var den att jag hade jobbat ihop med Ing-Marie Wieselgren en hel del. Därför att hon var ju aktiv i psykiatrifrågor. Och jag blev anlitad av olika aktörer inom den sektorn. Så jag hade ganska mycket minnen av att ha träffat på henne. Och det som då aktualiserades var ju det jag tänkte på direkt. Eftersom jag har också en psykologiutbildning i botten. Det är ju det här ensamma galningen, det vill säga hur otroligt svårt det är att skydda sig mot människor som gör sånt. Och då har vi Anna Lind till exempel. Så det var ju väldigt uppskakande, därför att det här var första gången det hände någonting sånt i Almedalen. Och där vi kanske hade vaggat in oss lite grann i att Sverige är ett öppet samhälle. Alltså ambassadörer som kom hit och upptäckte att man kunde gå runt på gatan här och träffa på ministrar, och fantastiskt vilken demokratiaspekt det var av alla dessa möten, fick ju en annan relief. Det var ju helt enkelt så att vi tar samma risker som vi gör på Kungsgatan eller Drottninggatan.
Men jag känner lite detsamma liksom, när man går på Drottninggatan så är de här lejonstatyerna större, det finns stora krukor liksom, som då man tänker ska, det ska se fint ut, men det ska förhindra stora bilar att köra där. Och så tänker jag på den här incidenten i riksdagen med tomaterna som kastades, att man började sätta upp någon skyddsglas från läktaren där. Och jag ser poängen, men det är ju väldigt sorgligt om man ska gå åt det hållet och förlora tilliten. Det är ju väldigt deppigt om man till slut inte ens får bli insläppt som en vanlig medborgare och få lyssna till de här samtalen. Men man förstår ju också på samma gång.
Men än så länge kan ju förstås alla komma till Almedalen och vara här och lyssna och delta. Vi ska börja runda av det här, tänkte jag. En fråga, jag ställde den igår, men jag tänkte, är nyfiken på vad ni också har märkt av det. Den politiska polariseringen som påstås vara stor i Sverige nu, det finns delade åsikter om det. Märks det i Almedalen, eller är det så att Tidösidan och oppositionen umgås på samma sätt som man alltid gjort? Och det här med att 30-talet är här, det är mest snack. Är det någon som har någon tanke om det? Patrik, har du märkt att det gått åt olika håll där?
Jag tycker inte att det är så speciellt stor polarisering, och jag är ganska glad när jag ser röda och blå politiker umgås med varandra. Mm. Starten för den djupa splittringen i USA var ju när Newt Gingrich sa åt de republikanska kongressledamöterna att sluta grilla med demokraterna. Mm. Så att jag tror att det är väldigt bra det där. Sen kanske inte Sverigedemokraterna är riktigt lika mycket med i värmen som andra partier, medlemmar och sådär. Men jag tror att det är, i en civilisation så umgås man med varandra, och det gör man här.
Susanna, märker du av någon av den påstådda polariseringen?
Jag skulle vara lite övermag om jag säga någonting om det. Jag kan inte riktigt läsa av rummet, och vi har inte varit här så länge. Men jag kan tycka det är intressant, Patrik, när du tar upp det här. Det här, får man krama en sverigedemokrat? Liksom, det ska bli en grej. Får man dricka kaffe med sverigedemokrater? Man måste vara rätt försiktig när man håller på med alla de här markeringarna och röda linjerna. Jag tror att det är rätt destruktivt. Men jag håller nog med dig egentligen, att min grundkänsla för det svenska politiska klimatet är att i grund och botten är inte människor så konfrontativa.
Nej, det är absolut min erfarenhet också. Vad säger du, Anna?
För 10 år sedan hade man väl kanske sagt någonting annat. Men jag tycker ändå att man ser folk blandas hejvilt. Ja, ni kanske har hört talas om den här första majfesten som Timbro, ja, några Timbro-medarbetare var med på Flammans fest.
Det var inte så populärt bland alla i Timbro-sfären.
Det var inte populärt bland alla, men vi tyckte det var väldigt trevligt, de allra flesta, och vi vill fortsätta på det spåret. Så, okay. Det är
men det gör ju också det här hotet om 30-talet och demokratin. Och det där. Liksom, om man verkligen hade trott på det på allvar så hade man ju inte umgåtts på det här sättet. Så det är ju en stor dyshyckleri också.
Jag känner en ganska god stämning.
En sista fråga som ni bara får svara kort på ifall ni vill. Har ni något tips till lyssnarna på saker man kan ta del av i Almedalen, antingen om man är här eller om man följer med i medierna som ni är lite sugna på så där? Vill du börja så?
Alltså, jag har alltid tyckt de senaste åren att det har varit väldigt kul att gå till katolikerna och lyssna på deras seminarier. Nu tror jag att de bara har ett mingel. Men Thomas Idegard har ju varit en drivande kraft.
Det är ingen tidningsstitutionens signum då? Eller?
Ja, de samarbetar med fler.
Ja,
precis. Men, så han har varit ganska drivande i det, och han har en politisk bakgrund. Jag tycker det är väldigt bra och ganska upplyftande att man kan gå in i ett religiöst tankesätt just här.
Mm. Lyssna på Fader Thomas, det var det. Vad säger du, Anna?
Fint. Jag tycker att man ska kolla i programmet, kolla på saker man tycker är intressant, men också kanske bara vandra runt lite, ge sig tiden och liksom inte bara stirra ner i programmet i mobilen, utan faktiskt titta upp och se vad är framför mig. Är det någon spännande person här? Och ta del av det.
Patrik, slutligen, har du något?
Samma råd där ungefär. Vad du än är intresserad av och söker programmet så kommer du hitta minst 7 programpunkter.
Mm. Du kommer hitta mer än du har frågat efter nästan. Toppen, då passar jag på att säga stort tack till er för att ni var med idag. Stort tack Anna Linder.
Tackar.
Stort tack Susanna Popova för att du
var med. Jag som tackar.
Och stort tack Patrik Kronqvist.
Tackar.
Och förstås stort tack till er som lyssnar också på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.